Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. I sommar åker jag på turné med Funny Fuck Up. Det är jag, Petrina Solange, Albin Olsson, Anton Magnusson med flera som ger oss ut på vägarna. Och jag kommer till Göteborg, Halmstad, Kristianstad och Helsingborg. Så passa på att köpa biljetter till detta i god tid. Nu till exempel. Utöver Funny Fuck Up så har jag cirka 10 stand-up-gig inbokade runt om i Sverige. Och alla de här datumen hittar ni på gardenfors.blogspot.com. I sommar så gör jag också någonting som är ganska ovanligt för att vara en podcastare i Sverige. Jo, det här gör jag. Jag fortsätter pumpa ut poddar regelbundet som vanligt. Både med den här podden, Arkivsamtal, och med Specialisterna podcast. Vi kör vidare en gång i veckan. Den sistnämnda gör jag med Anton Magnusson och Albin Olsson. Vill du säga tack Simon för att du gör det här och bara öser ur dig underhållning som jag kan ta del av gratis? Och har gjort det i 6 år. Så gå in på patreon.com/arkivsamtal och släng in en dollar eller 2 som en fin gest. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter
Jimmy Wilhelmsson.
Och idag så ska vi prata om serietidningar.
Mm.
Du har varit med och gjort boken Serietidningsreklam.
Det stämmer. Den är alldeles färsk faktiskt. Det är jag och en kille som heter Adam Evertsson som har satt ihop den här lilla bibban.
Mm. Och jag har en bakgrund inom serietidning också. Jag har ju jobbat som serietidningsredaktör och tecknat serier för ganska många olika serietidningar. Vi kommer ju beröra ämnet serietidningsreklam ganska mycket. Men du har redan varit med i Snedtänkt och pratat om serietidningsreklam en gång innan.
Det stämmer. Jag och Kalle Lind satt och dryftade om ämnet och gled ut på allt möjligt.
Ja, gled in på lite olika sidospår. Så jag tänkte kanske mer vårt fokus ska vara en allmänt grepp om svensk serietidningsmarknad och svenska serietidningar. Men jag har ju vissa frågor om specifika reklamer. Kanske vissa som varit i serietidningar, kanske vissa som varit på andra sidan. Andra ställen. Men du verkar, alltså när jag har bläddrat i boken, jag har inte hunnit läsa allt ännu. Men du verkar ändå ha ett rätt brett grepp om svensk skräpkultur, svensk populärkultur.
Ja. Alltså det finns ju någonting som gör att allt sånt här hänger ihop. Jag har ju tidigare skrivit en bok om Commodore-datorer, som du själv satt med ju, Commodore 64.
Ja.
Jag har skrivit
i den boken.
Dessutom. Och jag har skrivit en bok om rollspel och nu gett mig in lite på serietidningar och serietidningsreklam. Alltså det finns någonting, alla som har växt upp på 70-80-talet vet ju att det finns någonting i den analoga skräpkulturen som du kallar den som hänger ihop. Allting är ju sammanbakat på ett sätt som jag tror de flesta av dem minns.
Och när jag bläddrar, när jag börjar bläddra i boken, alltså jag har ett extremt passionerat förhållande till allt sånt där. Det är liksom reklam för godis och glass och snacks. Och det är tecknade serier och sånt. Alltså jag gick ju nästan upp i limningarna när jag började titta på vissa av bilderna och sånt i den. Jag är född 1978 och du är född...
Jag är född 1973, så du är lika gammal som min yngre bror. Så jag har rätt bra koll på dina referenser också, tror jag.
Mm.
Men det är ju så här att serietidningen var ju en av få kanaler som gick rakt in i våra pojk- och flickrum. Det fanns ju ingen reklam på tv, som de flesta känner till oavsett hur ung man är. Och det fanns ju lite reklam på bio för den som bio. Men det var ju, jag vet inte hur ofta ni gick på bio, men för oss var det ju max 4 gånger per år medan jag bodde hemma och liksom inte hade egna pengar.
Så var det nog för mig också. Och jag hade ju turen då att få bo lite utomlands som barn.
Mm-hmm.
Min pappa jobbade på olika universitet, bland annat i Stanford, Kalifornien och i Australien. Och då fick vi ju liksom ta del av ganska mycket populärkultur där. Alltså dels amerikansk tv och reklam i amerikansk tv. Och det var ju mycket mer grejer som hade kommit då. Alltså nu är det ju mycket mindre skillnad mellan USA och Sverige på vad som kommer hit.
Varför allt så är ju tidsaspekten nästan noll. Det var ju så här att kom den Stjärnornas krig-film i maj 77, så var ju inte den här förrän till hösten, kanske julen. Det beror på var du bodde i Sverige också.
Ja, det var väl ännu längre tid ofta. Jag bodde ju i Järup. Jag kommer ihåg att man fick ofta vänta flera år på en biofilm till exempel.
Mm.
Men det blev lite som att jag... alltså, jag tror jag var 6 år när vi flyttade till USA och bodde där ett halvår. Och då var det liksom nästan som att ge heroin till en sexåring, alltså i populärkulturformat, att jag blev så hooked på det.
Vad har vi då, 1984?
Ja,
ja.
Så liksom, ja, men då var det så här Inspector Gadget och ja. Nej, men liksom massa såna här, och Pac-Man flingor och sånt liksom, så jag blev verkligen helt överväldigad.
Och sen He-Man så, och Masters of the Universe,
Masters of the Universe. Ja. Och sen så liksom åkte man tillbaka i Sverige och då hade jag fått den här liksom beroendet av amerikansk skräpkultur och har hela livet liksom haft ett så starkt sug efter det. Bara, jag tror det kan ha att göra med det att vi åkte till USA då och bodde där ett halvår när jag var liten.
Och så blev det.
Ja. Yeah.
Det blev vad det blev.
Absolut. Jag har haft det starka beroendet ända sedan dess.
Ja, men det är intressant att göra en jämförelse. Jag har själv inte bott i USA under mina barndomsår.
Nej.
Alls, utan kom dit som vuxen första gången. Men det finns ju någon slags bild, både i Sverige och i andra länder tror jag, att Sverige har haft ett väldigt starkt skydd mot barnreklam. Och att man till exempel i USA inte har haft det. Men det är inte riktigt sant i något av fallen, därför att det fanns... Och har egentligen aldrig funnits några speciella lagar mot barnreklam. Det finns ingenting som säger att du inte får göra reklam för barn. Det är bara det att vi hade ju ett förbud mot tv-reklam.
Mm.
Och det var ju delvis på grund av att man inte ville att barn skulle se det. Men det hade ju även att göra med att man inte ville att vuxna skulle... att man tyckte att reklam skräpade ner. Det kan man ju tycka att viss del fortfarande. Men det hänger ihop mycket med det.
Och jag har ju alltid haft det, vid kiosker och sånt har det funnits reklam för godis.
Ja.
Jag kommer ihåg lakrisalreklamen från kiosken och sånt där.
Nej, det är inga problem, utan det man inte fick göra var ju helt enkelt att man ska ju inte göra reklam för produkter som är olämpliga. Alltså cigaretter och jag vet inte, knivar eller vad man nu kan tänka sig. Men det löste ju sig själv. Det var ju ingen cigaretttillverkare som kom på liksom idén att göra reklam för Marlboro i Kalanka. Så det löste sig. Utan det har spridits ett rykte om att det inte var tillåtet med barnreklam. Men själva begreppet har alltså som lagligt begrepp inte funnits.
Okej, det är intressant att ha.
Mm. Och i USA, om vi ska fortsätta med det, så hade man ju faktiskt regler för hur man fick sända reklam. De upplöstes. Mm. På 80-talet. Och det är därav... Jag kan inte, jag är inte jurist, men det fanns regler mot att du inte fick göra reklam för till exempel plastgubbar. Att låta plastgubbar som He-Man bli en tv-serie hur som helst.
Aha, när det fanns det innan 80-talet? Eller
ja, den upplöses av Reagan-administrationen. Så det är det som ger upphov till den här flodvågen av Transformers, He-Man och... Thundercats, allt vad det nu
alltså,
är.
Alltså var liksom det förbjudet att sälja plastfigurer som det fanns en, men det var förbjudet att göra en tecknad film som marknadsförde plastfigurer?
Jag märker nu att jag haltar här med juridiska, men det fanns en regel mot att du inte fick göra vilken reklam som helst för dina leksaker i vilket program som helst. Så kan vi säga det.
Okej.
Okay. Alltså He-Man och Transformers och alla de här är ju i princip reklamfilmer för plastfigurer. Ja. Det är ju det. Man ser ju en berättelse och så vill man leka med gubbarna. Det är ju inte mer med det.
Liksom. Nej, men frågan är, i vissa fall är det ju frågan vad som kom först. Som till exempel Smurfarna kom väl den tecknade serien först. Och sen plastfigurerna. Ja. Och sen är frågan liksom om tecknade filmen var en reklamfilm för plastfigurerna eller...
Ja, eller och i Himans fall vet jag att plastgubbarna kom först. Man kom på först senare att tecknade filmen var ett bra sätt att göra... Att berätta för barnen vad det egentligen handlade om. Vad handlade Skeletor om och vad handlade Himan om? Men det möjliggjordes bara av att den amerikanska Reagan-administrationen ungefär i början på 80-talet slopade den här regeln och släppte det fritt.
Jag såg någon sån Netflix, de hade någon serie om barndomens leksaker.
Just det.
Då var den, då sa jag Masters of the Universe-avsnittet som jag lekte mycket med dem när jag var liten. Men innan vi fortsätter prata om det här så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Ja!
Jag tror vi börjar med det fasta. Välj drycken!
Och då har jag ett något utplockat sortiment. Men det finns blossa glögg, fyra sorters energidryck, Kalle Sprätt kiwiläsk, Vanilla Coke, Fanta Zero, Saranac Root Beer. Häxblandningen. Alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Och jag ska då...
Du ska välja en dryck och så får du dricka den medan vi spelar in.
Åh, vad roligt. Då väljer jag för att det ska bli lite spännande. Då väljer jag att blossa.
Blossa glögg? Ja, det är ju...
Men ska jag dricka den kall då?
Ja, jag orkar inte vänta på att den ska värmas upp. Så du kan få ett glas kall blossa glögg.
Då gör jag det. Jag har aldrig druckit kall glögg. Så jag tar gärna ett glas kall blossa glögg.
Ja, då får du stå för det flippiga inslaget. Jag kommer nog... Var lite halvtråkig att dricka Fanta Zero.
Ja, men gör det. Jag skiljer, om det här går åt skogen så skiljer jag allting på att jag drack kall blåsaglögg under tiden den här intervjun.
Ja, men det var ett spännande val. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks och Jimmy har just tagit en sipp av blossaglöggen. Du kan ställa det på det här underlägget så att det inte dunsar.
Så, ja. Det var en väldigt speciell glögg. Det var ju inte den här vanliga...
Nej, det är någon New Delhi. Så det är väl någon indisk... hur smakar den?
Den var kall.
Mm.
Mm. Men den var inte alls så illa som man skulle kunna förvänta sig. Jag skulle nästan kunna rekommendera... Det finns ju de människorna som har finheten att blanda rödvin och cola, va? Och dricka med is.
Kalle Mucho.
Ja, det heter det. Mm. Och det var inte helt olikt den känslan.
Okej. Okay. Mm. Ja, då ska vi börja prata lite om serietidningar. Vi kan ju börja kanske lite... Det var ett inslag i boken berör ju den här liksom hur serietidningsmarknaden har sett ut i Sverige genom åren. Nu när jag tog upp det så känner jag att kanske lika bra att kasta oss in på godbitarna direkt. Alltså en historisk genomgång kanske blir lite torr.
Nej, men alltså att vi gjorde den... Så här är det. Det finns ju två sätt att göra den här typen av böcker.
Mm.
Den innehåller ju mängder av serietidningsreklam. Så antingen så slänger man upp alla bilderna och gör en bok av det och säger kolla här i jätteball reklam. Det kände ju vi är liksom, vem ska betala 400 spänn för det? Det finns ju redan på internet.
Mm.
Det är ju mycket så med böcker idag att det redan finns på internet så finns det ingen mening att det är väldigt få människor som vill ha det i en bok då också. Så att vad vi måste göra, sa jag Adam, vi måste ta reda på mer om reklamen. Vi måste fråga de som var med, fråga de som gjorde produkterna, fråga de som var med i reklambranschen om hur, varför det blev till så här, varför det ser ut som det gör. För många av reklamerna är ganska roliga. Man undrar varför hänger den tjejen i en tråd där och varför säger Hubba Bubba sådana konstiga saker. Och för att det skulle funka behövde vi någon form av lite tråkigare inledningskapitel. Mm. Vad är egentligen den svenska seriebranschen? Varför ser den ut som den gör? Så att det kan vi definitivt skippa här, för det är vad det är. Det är en historisk genomgång helt enkelt.
Men en fråga om då om serietidningsreklam, eller en fråga som jag har, en käpphäst som jag återkommit till, det är att jag brukar alltid rätta folk som kallar Skans hotdogs för Denniskorv.
Exakt, gör du rätt i.
Ja, mm. För det är ju inte den riktiga Dennis på Skan hotdog-förpackningen.
Nej, det är det inte. Och det har Skan redan dementerat. Multitalented!
Hallå, Simon Gärdenfors här. Jag tänkte bara göra en liten instickare. För efter det att vi spelat in det här avsnittet av Arkivsamtal så var det en lyssnare som skrev i Facebookgruppen Arkivsamtal eftersnacksgruppen att Ica Boström i Lilla Edet hade utlyst en tävling där man skulle svara på vad pojken på Skans hotdogsförpackning heter. Och de har delat ut pris till i den tävlingen där rätt svar har varit Dennis. Och det här retade upp mig något så fruktansvärt att jag var tvungen att ringa till Ica Boström och kommentera det. Men här kommer det inspelade telefonsamtalet i alla fall.
Välkommen till Boström, det var Niklas.
Ja, hejsan. Simon Gärdenfors heter jag. Jag ringde innan och kollade lite. Ni hade en tävling på som då handlar om Skans hotdogs.
Okej, ja. Vad tänkte du?
Nej, det står att man ska svara på frågan vad den berömda pojken på hotdogspaketen heter.
Ja, ja.
Och vad är rätt svar?
Min tanke är väl att det är Dennis, eller jag vet faktiskt inte.
Det är inte Dennis.
Nej, okej.
Jag hade gärna sett en ursäkt på er Facebook-sida. Och kanske och att ni dementerar då att figuren skulle heta Dennis.
Okej. Okay. Är det så att vi har gått ut med felaktig information, dratt vinnare på felaktiga grunder, så kommer vi naturligtvis göra en pudel med det. Det är lite svårt att inte att ta tillbaka priset, så att säga så. Men vitsen med att jaga upp någon hetsk stämning mot detta, det kan jag inte heller se. Vad din agenda är i detta. Det är ju intressant ibland med felaktiga påståenden. Man bara tar saker för givet. Så att Kalles kaviar, gubben heter Kalle fast han heter egentligen någonting annat. Eller vad
där står det ju Kalles kaviar. Det står ju inte Dennis någonstans på hotdogs.
Nej, och det kan väl faktiskt vara, jag vill inte gå in i en diskussion så, men det kan väl vara att de vågar väl inte. Ja, strunt samma. Jag säger inget mer.
Jag kommer inte släppa det här förrän ni har lagt upp en ursäkt och en rättelse på er Facebook-sida.
Men jag får tacka för ditt engagemang och så kommer vi självklart göra en dementi där.
Okej, okay. Tack så mycket.
Mm. Tack så bra. Hej. Hej.
Nu har de gjort en rättelse på sin Facebook-sida och de har även postumt ändrat frågan till vad kallas pojken på förpackningen. Lite skarvning där tycker jag. Multitalented!
Grejen är att Dennis, the Menace, för den som inte vet vad C-figuren är, det är en liten blond kille som ställer till med bus i sin villaförort någonstans i USA, och så är ju grannen Faber Nilsson, heter han på svenska va?
Mm.
Hans, ja, det är ju som en Flanders i Simpson, det är bara det att det här är en gubbe som blir irriterad på Dennis upptag.
Peter Harrison gjorde rösten till.
Exakt.
Han har också varit gäst i Arkivsamtal.
Ja, men det är ju underbart, det finns ju så mycket connections här så att det.
Ja, han gjorde också rösten till då Katte Nisse, som är en serietidning som jag är och har varit fixerad vid. väldigt länge.
Vad är det den heter på engelska?
Heathcliff.
Exakt, det är ju en jättekonstig försvenskning.
Ja, men den har hetat ganska många konstiga saker på svenska. Alltså den har gått som följet, eller har gått som skämteckning i Svenska Dagbladet bland annat. Den har hetat Anderssons katt.
Just det.
Och den har hetat lite olika. Skräcken hette den någon gång också.
Okej. Men för att återkomma, en av mina superkrafter är att jag lägger digitala, eller mentala ska jag säga, bookmarks. Så jag kommer hitta allt väldigt lätt tillbaka. Mm. Dennis har länge varit väldigt populär, framförallt på 50-talet och 60-talet. Och det var många som ville rida på den vågen. Så att Skans korvar heter inte Dennis korvar, de heter Hot Dogs.
Men det var ett solklart fall av renommésnyltning.
Det vet jag inte, solklart fall. Alltså det är ju, nu är det svårt att visa här, men det är ju en pojke. Och han är ju ganska lik. Han har samma snedlugg, han har samma fräknar på kinderna. Nu kan inte jag det utan till, men jag tror att Skans hotdogs kom 65, någonting i den stilen. På 70-talet vet jag att det är då man lägger till de här runda, vad heter det?
Röda kinder.
Ja, exakt. Och det är ju inte klarlagt varför man gör det. Men det är förmodligen ett sätt att skilja Dennis från hotdog-pojken.
Ja, det är frågan om de fått till och med kanske ett hot från
Cease
Dennis.
Desist, jag vet inte. Och det är inte säkert att... Alltså det funkar ju så när den här brandingmarknaden är igång, att när det kommer en ny reklambyrå så tycker de att de ska sätta ett avtryck, och så tänker man, men ska vi inte göra, de vill ju visa att de har gjort någonting, så att sätta lite kinder på pojken på 70-talet, det kanske kändes väldigt 70-talsmodernt, jag vet faktiskt inte.
FC, det är många 70-talsillustrationer från barnböcker och sånt där de har runda röda kinder.
Men det finns en annan rolig historia runt Dennis. Du som kommer från södra Sverige vet ju vad B&W var för någonting.
Butikskedja.
Jag är inte hundra på om den finns överallt i Sverige.
Jag vet inte vad det står för FC, men...
Det hette ju Vessels någon. Okay. Nu visar jag okunnighet. Vi båda två okunnighet. Men den hette B&W i alla fall. Och den hade ju licens på att använda Dennis i sin tidningsreklam.
Ja.
Det var ju främst i dagstidningar. Det var inte i serietidningar, utan man gjorde reklam för sina... Alltså det är ju totalvaruhus, och de hade ju skor och färg och leksaker och allt möjligt liksom. Sen går den licensen ut. Jag tror man fick den direkt av Semic.
Ja.
Och då vill man ju ha någonting liknande, så då vänder man sig till en tecknare som var väldigt känd då, som heter Bo Michanek.
Vad har han tecknat för andra grejer?
Han var Bamse-tecknare och framförallt Kalanka-tecknare. Okay. Han var ju en av stjärnskotten då. Men han gjorde då en ny figur. Ett nytt busfrö. Som finns illustrerad i er boken också. Och döpte den till Bosse Bus efter sig själv. Men då tyckte man på Semic att den här blev så lik Dennis att man stämde.
Okej.
Och förlorade.
Vem förlorade?
Förlåt, B&W vinner, så Semic förlorar. De får lov att använda Bosse Bus. Därför att det finns tillräckligt många avvikande element. Han hade bland annat, han hade samma sorts snickarbyxor, men han har ska man säga, en framtand. Du förstår vad jag menar. Alltså han har en...
Han saknar en tand.
Nej, utan en istället... Normalt är ju när till exempel en kanin har två tänder som sticker ut där fram som Bugs Bunny, så sticker det här bara en... Han har alltså bara en mitt-tand som sticker ut. Det är jättekonstigt, men... Han har en sån. Och så...
Snaggletooth tror jag det heter på engelska.
Ja, det gör det nog. Och så har han en keps över ögonen. Och det har inte heller Dennis.
Nej.
Så de klarar sig. Men det roliga i det här är ju att Dennis har ju hetat Bosse Bus. I väldigt tidiga syndikaliseringar i Sverige. Han har hetat Christian Tyrann. Han har hetat Bosse Bus. Han har säkert hetat fler saker innan han blev, fick det logiska namnet Dennis. Eftersom det ju är det han heter från början.
Ja,
men det brydde sig inte rätten om alls. Och det tror jag inte Bo Michanek hade någon aning om heller.
De tänkte nog inte på det. Alltså,
nej,
det var inte så många som kom ihåg det.
Nej.
Men namnet Dennis, var det ett vanligt namn i Sverige innan den amerikanska figuren blev populär i landet? För alltså, det finns ju ändå svenskar som heter Dennis.
Du ställer ju väldigt bra frågor, men ibland är de... Hur är det, vidare det var vanligt, det vet jag inte. Heter inte folk så här Claes och Anders och Leif? Jag har faktiskt ingen aning.
Nej, jag vet inte heller. Men... Jag kollade på en gammal förpackning som... Det var någon som lade upp på Facebook. Det finns ju olika grupper där de publicerar olika gamla förpackningar och sånt. Jag vet inte om du brukar hänga på de sidorna.
Ja, absolut.
Men där var det någon som publicerade en dag den här figuren på Scan Hot Dogs. Som, jag vet inte om den figuren har ett namn. Om den har blivit döpt någonsin. Den blonda pojken på Scan Hot Dogs som populärt kallas Dennis Korv. Men som då inte är Dennis. Den figuren, för den fanns på en annan, på en leverpastejförpackning också.
Från Skån?
Ja.
Ah, ja.
Och där heter den Pers pastej.
Aha.
Så jag undrar om den figuren kallas Per.
Det kan man ju tänka sig. Nu, man ska tänka här att vår avgränsning, för vi har faktiskt en sådan, har ju varit kring serietidningsreklam. Ja. Jag kan inte svära på ett Pers pastej.
Man.
Inte gått i någon Fantom eller någon Kalanka. Men det är ingenting vi har stött på fast vi har gått igenom tusentals tidningar. Men det är ju intressant ifall han skulle heta Per. Jag vet att han har ju förekommit i många olika... Alltså han kan ju ha sån här indianfjäder, han kan ha en cowboysarhatt.
Men han
kan
funnits på andra... Alltså nu vet vi att han finns på hot dogs och på någon leverpastej. Men har han funnits på många skånprodukter?
Jag vet inte, det är mycket möjligt. Men i serietidningsreklamen så är det ju hot dog-pojken eller skånpojken eller... Eller vad han nu kallas. Det är ganska vanligt att man inte döper de här maskotarna eller döper dem till osammanhängande saker, om jag menar. Till exempel GB-clownen har ju 100 namn. Han heter idag, det fanns något beslut på 70-talet att han skulle heta Klove.
Ja, ja. Det känner jag igen. Men hade du något mer där på Dennis? Eller jag har lite associationer kring det.
Ja, men kör du.
Jag tänker på Buttricks. Deras skämtartiklar har ju också en ganska Dennis-liknande karaktär. Den här blonda pojken som utsätter en äldre släkting för olika bus med sina skämtartiklar.
Det stämmer, och han har väl snedlugg också, va?
Jag tror han har snedlugg också.
Det och visar också... ett öga.
Jag tänker att... den är i alla fall tecknad av en tecknare som heter Mats Bexell. Som jag har gjort en telefonintervju med en gång i tiden till mitt gamla tv-program The Simon Gärdenfors Skräpkultur Show som gick på ZTV 2008 tror jag det var. Men då pratade jag lite om det, för jag tänkte att den var liksom amerikansk för den var så snyggt tecknad. Men det visade sig vara en svensk tecknare som låg bakom den.
Ja.
Men där är det nog också liksom förmodligen... starkt inspirerad, om man inte ska säga liksom, ja, men renommésnyltning av då Dennis. Det är också ett busfrö och det är en liten blond pojke. Han heter nog Bengan Bus, som också alltså, har senare fått namnen Bengan Bus. Kanske efter liksom någon, det var någon som jobbade på Buttrick som hette Bengan, tror jag. Och det var inspirerat av hans son eller någonting. Men vad jag tänkte på var att, för då var det ju att de tidigare hade haft rättigheterna till Dennis och sen börjar med en karaktär som är väldigt lik Dennis. Då sticker det nog mer i ögonen på de som har rättigheterna till originalfiguren. Så jag tänker en liknande resa gjorde ju då, för jag kommer ihåg Kalanka pastillasken, Kalanka godis, som sen blev Palle Kuling. Och Palle Kuling är ju också en fågel i sjömanskostym. Alltså det vill säga, de har bara bytt tecknad fågel. För att de förmodligen då inte längre ville betala licensen för Kalanka. Så bytte de till Palle Kuling. Men där har de ju klarat sig. Palle Kuling finns vad jag vet fortfarande kvar. Alltså den har ju funnits under många år. Det var väl förmodligen Disney... Jag vet inte om de försökte stämma eller om de inte, om de tyckte att okej, det här är tillräckligt långt från Kalanka.
Det där är ju väldigt intressant. Det får man ju tänka på en helt annan grej. Vi har inte med så där hemskt mycket Palle Kuling, för han kommer väl i början på 90-talet, va?
Det tror jag. Alltså jag minns Kalanka-godiset från min barndom på 80-talet och sen kom jag ihåg liksom övergången till Palle Kuling, men då hade jag liksom slutat äta det godiset i alla fall. Jag hade gått vidare till andra utmaningar.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För det finns ju en serietecknare som heter Freddy Milton i Danmark, som har tecknat en hel del för danska. Hemmets Hovjournal hade ju Kalle Anka i Sverige, och det var ju motsvarande Egmont i Danmark. Han, där var ett, i Danmark är det väldigt populärt med chokladpålägg. Men
det.
Inte bredbar choklad, utan en hel chokladskiva.
En tunn chokladskiva.
Ja, som liksom kan bryta, men det är inte meningen att du bryter, utan du lägger den platt på en macka liksom, och, så käkar du det. Och då fanns det ett danskt bolag som hade då Kalle Anka, licensierad av Egmont då. Men då bestämdes, eller ja, det
var det Egmont som ägde rättigheterna till Kalle Anka?
Nej, det var ju Disney, men det är Egmont, precis som Egmont idag, eller Hemmets Journal då, är ju Disneys ombud i eller de som fått licensierat det i Sverige. Precis som Bergsala har Nintendo. Så är det ju liksom, Disney har ju då inte egen representation, utan man låter Hemmets Journal sköta det, eller Egmont i det här fallet. Men då löper den licensen ut och Nestlé ska ta över.
Okej.
Okay. Då kontaktar ju det här bolaget som hade Kalle Anka-licensen precis samma story som BV, så kontaktar de Freddy Milton och säger: vi skulle ha något annat, har du någon figur på lager?
Var det Freddy Milton som tecknade BV-gubben också?
Nej, det var ju Bo Michanek.
Okej, ja, det var det.
Nej, de här storiesarna är helt, de är inte relaterade. Men han har en figur på lager som var en slags ankfågel, kanske halvpelikan, med sjömanskostym. Som slog mig nu när de säger Palle Kuling, som han döpte till. Eller han sa: vill ni ha den här? Ja, den vill vi ha. Och han döpte stå till Sören Söman. Jag är inte så bra på danska. Ja. Sören Söman på danska. Och där blev det väsen. Då hör Nestlé av sig och vill kanske inte så mycket, återigen, jag är inte jurist, de kanske inte vill ha för intrång, men de vill ha för liksom någon slags tanken var ju att du inte skulle märka att det inte var Kalle längre, utan fortsätta köpa det. Så att man ville, det fanns en förväxlingsrisk mellan Sören Söman och Kalle Anka, som det kanske fanns.
Det borde ju finnas mellan Palle Kuling och Kalle Anka också, kan man tycka.
Ja,
Kalle Palle.
Ja, det är klart. Men i alla fall, det slutade med att enligt Freddy Milton då, som jag pratat med, så gav Nestlé Egmont i uppdrag att leta i sin stora ankfamilj om man kunde hitta någon figur som ser ut som Sören Söman. Och då hittar man medhjälparen till Moby Duck. Kommer du ihåg Moby Duck? Den här, jag tror han var kusin med Kalle. Han har ju en kusin som heter Alexander Lucas och en kusin som heter Knase. Och så tror jag att han har en kusin som heter Moby Duck, som är ute och åker med sin båt och har lite så här polisonger som från Anka och en...
Jag har inte läst så jättemycket Kalle Anka, lite grann.
Men han har någon medhjälpare, så var glömt vad han heter. Och det var det de hittade, och det blev ju bara löjligt och trams, och det hela dog ut. Så det kan hända, det här har jag ingen aning om, det här är liksom, som sagt, det här slår mig nu. Det kan hända att på folket som eventuellt ville stämma Palle Kuling, jag har aldrig hört att man skulle vilja det.
Nej, jag har inte
hört det. Att man har sett det här och liksom sett att Nestlé har tidigare kört i vägen och misslyckats, och så struntar man i det kanske. Jag vet inte.
Ja, kanske det.
Och säga. Men på det stora hela, ofta är det så att maskotar tas fram väldigt omedvetet. Man tar fram någonting för en produkt och sen visar det sig att den är så framgångsrik att man långsamt suger in den i företaget. Och det behöver inte alls vara samma människor. Det kan vara 10 år senare man kommer på att men det här är ju vi. Mm. Vi är ju den här gubben eller tanten eller vad det nu är liksom, och så blir det så.
Jag läste någon gång om att IKEA i Tyskland hade haft en älg som maskot.
Okay.
Som blev väldigt så populär att barnen skrev brev till älgen.
Uh-huh.
Men sen så tog de bort älgen liksom, när de skulle göra en mer enhetlig profil kring IKEA.
Men en älgclown?
Nej, det var nog bara en, jag vet inte om det var en tecknad älg som var liksom IKEAs maskot i Tyskland. Men den är ganska, den är inte så känd i Sverige. Uh-huh.
Det finns ju andra som är mer medvetna. Jag vet att du har tidigare haft uppe OLV-vargen.
Olven, ja.
Exakt.
Den var på chipspåsar från 80-talet, som jag minns det.
Mm. 1983 introduceras den, och den storyn har vi. Vi har till och med hittat originalskisserna.
Mm.
Därför att den blev...
Fanns även Olvinnan. På Lightships,
ja,
var det en kvinnlig...
Jag vet inte om hon... Han hette ju Olven. Det är ju riktigt. Men det var inte man gick ut med. Utan det var ingenting som stod på påsarna. Ja, det var åtminstone ingenting som man gick ut med i...
Jag läste om den i Jenny Dambergs bok Nu äter vi.
Ja.
Som handlar... Hon har varit gäst i Arkivsamtal också. Det liksom handlar mycket om snacks och svenskarnas favoriträtter.
Ja.
Men dra din... story kring Olven gärna.
Nej, men det var ju så här, man kan säga först att förra sommaren så gick OLV ut med en ost, alltså en cheese doodles påse med i retro 90-tals design.
Ja, eller det var sånt, 90-talet då. Inte
nej, det är ju inte det. Och det är det som är så roligt, för att då blir man lite så här, men Olven är ju inte 90-tal. Det är rätt så kul hur företag ganska snabbt glömmer. Dels så finns det ju ingenting marknadsekonomiskt vinst med att ha en massa arkiv. Det är ju väldigt, väldigt få kommersiella företag som har ett arkiv med gamla grejer. Mm. Utan det försvinner ju i varje flytt och man liksom, sådär, vad ska vi med det till? Det är ingen som bryr sig om det. Och folk som jobbar på OLVs marknadsavdelning idag jobbar ju inte på OLVs marknadsavdelning på 80-talet. Så det finns liksom inget minne heller bland människorna. Utan det som hände var att i början på 80-talet så vände sig reklambyrån Arbmans. Det är en klassisk reklambyrå som fanns både i Malmö och Stockholm.
Mm, jag tror jag har varit på den i Malmö faktiskt.
Det är bara Malmökontoret kvar. Ett litet kontor. Men det var ju, Arbmans var framförallt på 60-talet tror jag en av Sveriges mest aktade byråer. Men de fanns på 80-talet i alla fall, och då vänder man sig till en tecknare på tidningen Svenska Med som heter Torvald Sundbaum.
Vad tecknade han i Mad?
Allting, omslag och allt. Men han tecknade väldigt mycket, och jag tror till och med att han var med ända från starten. Så han var väldigt, väldigt gammal och gick tyvärr bort i januari år. Så vi hann inte riktigt fråga alla frågorna kring just Olven, men han hade hunnit lämna in sina originalalster till seriearkivet i Malmö. Så de hade kört en intervju med honom. Alltså han var ju 95, han var väldigt gammal när han gick bort.
Men det finns ju en rätt logisk förklaring till varför det ska vara en ulv. Ja. Men det är då att OLV står för Old London Vasa. Yes. Det var samma företag som gjorde knäckebröden Vasa som slog sig ihop med ett företag som heter Old London. Och så gjorde de chipsen, och sen så var det en ordlek då med ulv. Olv.
Ja, det är så. Precis som du säger så fanns det en uppfinnare i New York som uppfann ostbågar. Men ostbågar heter inte ostbågar i USA, utan han skapade varumärket Cheese Doodles.
Mm.
Så det som är intressant är att OLVs ostbågar har aldrig hetat ostbågar. De är Cheese Doodles.
Och det har aldrig stått ostbågar på förpackningen. Aha.
Det varumärken skyddades. Så när Estrella skulle börja med ostbågar så får inte de heta Estrella Cheese Doodles. För då är det varumärken skyddat. Så Estrella måste heta ostbågar.
Mm-hmm.
Och då protesterar tydligen halva Sverige. Vi som är från södra Sverige förstår inte vad det handlar om. Men halva Sverige kallar tydligen ostbågar för ostkrokar.
Jo, men det har jag läst om. Jag har sett en karta.
Och de är fullständigt vansinniga. Det heter inte ostbågar. Och jag liksom är så här, men... Du visar mig en enda Estrella påse som det står ostkrokar på. Det kanske finns, jag har ingen aning. Men det står ostbågar på det mesta. Men OLVs ostbågar heter Cheese Doodles.
Mm.
Och som, precis som du säger, så är det en son, tror jag, till Vasaveden som är över i New York och träffar då uppfinnaren och ägaren av London, och så köper de upp helt enkelt.
Och det, men det fanns, jag har gjort ett, faktiskt ett specialavsnitt om ostsnacks av Arkivsamtal. Okay. Så jag läste på väldigt mycket om det här.
Det
fanns ju, jag skulle säga att det är en stretch från då Estrellas marknadsföringsteam att att den uppfinnaren i USA uppfann ostbågen. Det
var bara den
OLV. Att det är egentligen bara den formen. För det fanns ju puffade ostsnacks i en annan, alltså i en annan form som är mer lik Cheetos, som idag finns i Cheese Crunchers.
Så är det givetvis.
Så det är en stretch att det skulle liksom uppfinna bara en form som ser lite annorlunda ut.
Nej, men så är det ju. Men så kan man säga om allting. Om du gör vingummi i form av en sko, så har du ju uppfunnit liksom wine shoes, jag vet inte. Men i den här formen, ostbågar som finns i Sverige, som är det vanligaste fortfarande väl. Och då är det så att det är en dansk produktionsledare på Armands reklambyrån som... på danska heter ju varg ulv. Det finns ju inget annat ord. Så att han tycker att det är roligt att den ska heta ulven. Alltså det är egentligen hans förtjänst. Jag vill minnas att han heter Sune.
Det är en rätt krånglig ordlek. Liksom. O-L-W-W.
Den skulle väl heta någonting. Jag misstänker att det är ett arbetsnamn. Och jag tror så här. När dansken ringde så sa han: är du färdig med ulven? Punkt. Och så blev det liksom det. En svensk hade sagt: är du färdig med vargen?
Ja, just det. Men han ritar ändå en varg. Liksom.
Ja, han ritar en varg. Och den är mer lik, om man tittar på de tidiga skisserna, så är den ju mer lik en varg. Han är mycket mer lik storstiga vargen från början. Han är liksom äldre och har mer, mer liksom polisonger eller skägg, eller vad man ska säga, och en hatt och sådär. Men han har alltid haft kavaj eller någon form av...
Men på danska stavas ulv med o då?
Det tror jag inte. Men det kommer väl på. När han har sagt tillräckligt många gånger: är du färdig med ulven? Så kläcker väl någon till slut att ulv är ulven. Jag vet inte. Jag tror det är ett arbetsnamn. Och jag vill minnas att det inte har direkt använts. Ulven har man inte sagt i någon marknadsföring, utan... han användes som en maskot ganska framgångsrikt på påsarna. Och det gjorde han ganska länge. Han används långt in på 90-talet. Till och med när själva reklamannonserna har slutat använda den här vargen och börjar använda lite mer coola ostbågar med glasögon och bakåt med en keps och sådär.
Det var den första reklamen jag såg på svensk tv.
Ja, då är det fortfarande ulven på påsen. Så det kan ha varit en skarv där man liksom kände väl att vi använder upp de här plastpåsarna vi har. Jag vet inte.
Är det en svensk reklam, den här tecknade ostbågen med solbriller och bakvänd keps som rappar?
Det ska det vara, absolut.
The cheesier snack with a crispy sound.
The cheesier snack använder de ju redan 83.
Mm.
Den har hängt med länge.
Och sen, det är någon rappare som låter lite som Humpty Hum i Digital Underground. Att det är så väldigt nasalt rap. Så. I was walking out and what did I see?
Just det.
Den gick på tv. Jag undrar också vem som rappade det. Det ska vara intressant att höra vilken svensk rappare, om det nu var en svensk.
Kan man ju gå vidare med. Efter detta... mitten på 90-talet så lämnar ju OLV alla tecknade vargar och ostbågar och signar Magnum Coltrane Price.
Det
en svensk soul-artist som var ganska som var up
and coming. Jag tror han är rappare också. Det är kanske han som låg bakom det. De kanske signade honom genom den.
Kanske. Jag vet inte. Jag vet bara att de gjorde något så ovanligt att de vände sig till en, vad heter det här, en sån här agency som väljer ut folk. Vad heter det? Casting agency.
Mm.
Det gjorde man nästan aldrig när det gällde den här typen av reklam, utan man ville ha det billigaste möjliga, och då vände man sig oftast till reklammakarnas grannar, barn och jättemycket sånt här, alltså totala amatörer, och bara fotade därför att det var gratis. Men just den här vet jag att man använde sig av en agency där man plockade fram ungdomar som skulle vara rätt. Och då var ju naturligtvis Magnum Coltrane Price rätt.
Storebrorsa till Mackan och vad heter den andra killen, är Mingus i Fattare. Är Magnum Coltrane Price.
Okej, okay. Ja. Där var då är det ju den här filmen där de sitter och har lite tråkigt på en grusväg, och så börjar någon rassla med en påse. Och så gör de lite rytmer och börjar slå, och så hade det helt plötsligt oljefat, och så börjar någon banken lite på det. Och då är det Magnum Carlsen Price, det är en kille som heter Micke Strid som är koreograf och dansare, och så är det Bea Uusma.
Mm-hmm.
Mm. Som alla tre förmodar jag är med i den här agencyn för olika talanger. De har musiker och allt möjligt. Jag tror hon jobbar lite som modell då. Hon jobbar framförallt i reklambranschen. Så att, hon är ju, blev ju sen läkare och expert på André-expeditionen. Och
har
massa.
Varit gift med Henrik Schiffert.
Det har hon ju också. Men hon har ju framförallt en karriär som är helt annorlunda idag. Och så blivit akademiker.
Ja, den här, det finns väl något Petra-dokumentär om den här... vad hette den?
André-expeditionen. Ah, hon är ju Sveriges ledande expert på det. För det har alltid varit en sån där hang-up tydligen. Jag har faktiskt inte pratat med henne själv. Men hon har ju skrivit en bok som blev väldigt, blev väldigt uppmärksammad. Och ofta stod bredvid generation 64 i boklådor. Därför så känner jag väl till den. Men det är ju när Olvejs chipsreklam har lämnat de här så kallat tramsiga...
tecknade figurerna.
Ja, det kan man väl säga. När chips liksom inte, jag vet inte om man inte bara vill vara för barn längre eller om man vill vända sig till en tv-publik. Det händer ju någonting med reklam när tv kommer in i bilden och serietidningar dör. Detta är ju 1995 tror jag. Då är ju serietidningen rejält på dekis.
Mm. Det var när peakade serietidningen i Sverige.
Du, gissa det. Jag blev förvånad. När peakar, alltså när
jag tror,
är
nu tror
kulmen.
Jag såg den här grafen eller den här uträkningen i din bok.
Mm.
Men det var, peakade den på 80-talet eller var det tidigare?
Den vänder 80-81.
Okej, men då peakar den eller?
Ja, precis. Då peakar den. Då vänder det. Och jag blev jätteförvånad för jag var bara 7 år 1980. Och upplevde ju att hela 80-talet, det var ju Marvel, det var rejält med Kalanka, det var Bamse, det var ju alla tidningar fanns ju, tyckte man. Det fanns allt från Laiban till Flinta till
Katinisse. Ja, men om det just Katinisse. Har pickat och är lite på väg utåt så är det ju ändå på toppen liksom. Det är ändå, de har ju ändå väldigt mycket.
Men enligt Ulf Granberg som drev Fantomen-redaktionen väldigt länge så var det väldigt tydligt. Man hade haft en kurva som gått spikrakt uppåt.
Mm.
Och tjänar rejält med pengar. Och sen händer någonting. Jag vet att han sa att vissa tidningar kunde minska med 10 000 nummer. Sådär, eller ja, tusentals nummer i alla fall, helt plötsligt. Det var nästan så vi trodde att en lastbil hade kört och kraschat liksom, och inte kommit fram. För man bara, men vad är detta? Så det vände snabbt och hastigt. Vissa av tidningarna fick tillbaka. Alltså kunde, det var inte så att det gick rakt ut för, men man kom aldrig upp i 70-talets siffror igen.
Men det var väl konkurrens från andra medier? Alltså tv-spel, datorspel,
ja,
kabel-tv,
det är ju inte
klart.
Ja. Men det gemensamt för det du säger är ju rörliga media. Man vill gärna ha det till att rörliga media gjorde att serietidningsmarknaden långsamt gick ut för. Men den är ju... Den lever ju bredvid videon och datorspel och tv-spel under hela 80-talet. Det händer ju någonting sen som gör att det är ju nu något generationsskifte vid 80-90-talet, att de som är 7 år 1992 är inte uppväxta med serietidningen på samma sätt och aldrig blir intresserade av att plocka upp en.
Mm.
Serietidningen är ju inte död.
Nej, absolut,
men den är inte,
men...
det är inte samma, det finns ju inte hyllmeter liksom.
Nej, men det var väl när jag var liten så var det ju ett av de få sätten man kunde konsumera liksom amerikansk inspirerad eller amerikansk populär och skräpkultur. Alltså för på svensk tv gick det inte så mycket tecknad film eller liksom den typen av lättsam underhållning. Och det är förmodligen därför jag har fått en sån kärlek till just tecknade serien, för att det var en av de få liksom, utloppen för den typen av kultur som fanns.
Mm. Sen var den stängd. Jag menar, om du sitter och tittar på någonting som är lite olämpligt. Det smyger sig in lite extra våld. Det smyger sig in lite extra erotiskt på en tv-skärm. Så kan ju mamma gå förbi och se det. Liksom. Det är rätt svårt att gömma det. Medan en serieblaska. Du kan ju läsa liksom, Magnum eller de här tidningarna som hade lite vuxnare innehåll. Liksom, de kunde du läsa utan att egentligen behöva... Du kunde göra det i smyg.
Ja.
Du kunde göra det så ofta du ville, du behövde inte gå hem till folk. Serietidningen exponerades inte för vuxenvärlden på samma vis som en tv-skärm alltid gör.
Nej. Nej, men det kommer jag ihåg. Jag köpte första numret av Python.
Just det.
Som jag tror kom 1990.
Det kan stämma, ja.
Och den och det var liksom min första kontakt med vulgär rå humor liksom.
Mm.
Och då kom jag ihåg att jag blev ganska chockad ändå. Alltså så här, jag var inte riktigt beredd på det, att de skämtade om sex och
Och
kiss och bajs, allting som var lite förbjudet, fast på ett ganska mycket grövre sätt än vad jag hade sett på tv. Men det var, och nu har jag liksom, det har blivit en del av min identitet att skämta på det sättet. Men när jag möttes av det första gången så var jag verkligen inte beredd på det och tyckte det var lite obehagligt, men också lite spännande.
Och det kanske inte dina föräldrar visste om? De kanske inte gick och rotade i dina tidningar, jag vet inte.
Ja, alltså, jag kom ihåg, för min pappa lånade ändå Python och tyckte det var roligt. För han hade vuxit upp med En rolig halvtimme.
Just
som var
det.
Liksom snuskiga fräckisar tidigare än så. Vilket jag också så skymta förbi i den här boken. Som...
Det är ju Sveriges mest sålda. Alltså, vi har ju försökt utröna vilket som är det mest säljande numret av alla.
Av serietidningar. Ah, rolig halvtimme är ingen renodlad serietidning.
Det är därför den inte kom med, men ville ändå nämna att det finns ett julnummer 1968 som ska ha sålt nära nog 700 000. Alltså vi pratar inte upplaga, utan pratar ha sålt.
Mm.
Svenska folket var ju galna i den här typen av fräckisar. Det var fräckisar, och det är så, alltså man minns ju nästan de här gamla svartvita fräckis. Det kanske inte är fräckt i vår mening idag, men med tanke på hur 60-talet var så...
Det är nog fräckt på ett annat sätt, alltså, för det är nog så anses väldigt sexistiskt och rasistiskt och sånt idag.
Och det är det såklart, men om vi glömmer det att folk hade en annan syn på saker och ting, så är ju ändå det fräcka de ville åt. Och det är...
Kittlande liksom.
Ja, och den alltså över 600 000, nära 700 000, det slår ju alla Bamse, alla Kalanka. Kalanka hade ju länge en gott väl såld över 200 000 av varje nummer, men det är en lång bit upp till just de här tidningarna.
Men det är ganska lite om man tänker nu på hur många som konsumerar populära YouTube-klipp eller sådär.
Ja, fast det ska mycket till om ett YouTube-klipp blir konsumerad lika länge. Det vill säga, du kan inte jämföra med att du ser ett YouTube-klipp i 2 minuter mot att någon köper och betalar pengar för en tidning i 700 000 ex och som ligger kvar. Det är det som är det fina med serietidningen. Den ligger kvar och läses om och om igen. Du läste ju inte en tidning en gång.
Nej, det var många gånger ofta.
Jag skulle nog vilja säga, det här kan man debattera i all evighet, men reklambranschen idag kan ju bara drömma om de exponeringssiffrorna som serietidningsmarknaden hade gentemot barn. Man fattar inte den guldgruvan. Länge, länge fattar man inte det.
Nej, jag har några minnen av serietidningsreklam också som jag inte är helt säker på om de tas upp i boken. Minns du en serietidningsreklam som var en pojke som står väntar vid en busshållplats och så står det så här: det är såna här tillfällen man bör ha minst en serietidning i fickan.
Oh ja.
Är den med i boken?
Nej, det är den inte, därför att vi har lite pliktskyldigast mot slutet så har vi det vi kallar internreklam. Det vill säga reklam som inte kommer från externa parter utan som kommer från förlagen själva. Och där skulle man kunna med den, men det är bara några uppslag. Och vi kände väl så här att finns det ett otroligt sug så skulle man kunna göra en bok som bara har internreklam. Alltså bara har Flexnes, Björn Borg, Ingmar Stenmark, ABBA och som läser liksom Fantomen. Men jag känner mycket väl igen det du säger. Den är tecknad, eller hur?
Ja.
Och han står, den ser väldigt Sverigedeppig ut. Han ser verkligen ledsen och mobbad ut.
Ja.
Och väntar på bussen.
Men också att ha serietidningar i fickan. Jag kommer ihåg, för jag och min storebrorsa, vi samlar rätt mycket på serietidningar och ville hålla dem i mint condition, eller i alla fall så bra skick som möjligt. Så jag kommer ihåg att vi störde oss på det, att han stod med hoprullade serietidningar i fickan. Att det...
Ännu värre är väl Fabio Joakim. Kommer du ihåg den här tidningen? Fabio Joakim.
Tidningen Fabio Joakim. Ja.
Den hette ju En månads ficktidning. Och jag blev också jättestörd av att det var meningen att du skulle rulla ihop den här lilla grejen och stoppa in någon jäkla innerficka eller någonting. Det är ju att fullständigt sabba den. Det fanns något som hette hundöron.
Mm.
Det ville man ju inte ha.
Nej,
det är ju när man har vikt en kant oftast på omslaget, ibland på alla sidor genom hela tidningen.
Nej, det är fruktansvärt.
Nej, det är...
Och folk som skrev sitt namn när man köper begagnade serietidningar, så folk skrivit sitt namn på dem och sånt. Det hatar jag.
De borde man leta upp idag. Och liksom ställa dem till svars. Vad gjorde du här? Du ville förklara att det här var din tidning. Jag lovar dig att det är din tidning. Det är ingen som vill ha den här jävla tidningen för att du har skrivit ditt namn på den. Skivomslag finns det folk som gör likadant.
Mm.
Nej, vet du vad som är värst av alla? Det är de som har tryckt upp små klisterlappar med sitt namn, sin adress och telefonnummer.
Ja, det är
på allt de äger.
Men
den minns jag mycket väl. Och den är från Semik, om jag inte minns fel, den annonsen. Mm. Det är ju för Knasen och Fantomen, och det fanns ju egentligen bara två stora förlag. Det var Semik och det var Hemmets Journal.
Det var en annan internreklam som var då för Knasen som jag också minns. Så jag tror till och med vi har när jag jobbade på Egmont och gav ut tidningen Megapyton, så gjorde vi en parodi på den reklamen. Väldigt mycket, väldigt internt skämt, för jag tror inte det var så många som hajade att det var en reklam så det sa: detta är inte roligt, med stora bokstäver.
Ja.
Och så är det då en Knasen-stripp där chassen...
Får jag gissa?
Ja.
Åh, toppen. Hur ska jag nu veta vad som är vad?
Just
på tallriken, eller hur? Mm.
Alltså det är då att chassen sitter och äter.
Yes.
Och så kommer Knasen med en soptunna.
Full med skit, ja.
Med skräp. Och så halkar han på ett bananskal och skräp. Och liksom innehållet i soptunnan hamnar på chassens tallrik.
Ja.
Och han säger det du sa.
Toppen. Hur ska jag nu veta vad som är vad? Därför att skämtet är ju att kockis gör ju vidrig mat.
Mm-hmm.
På luckan. Liksom. De äter ju alltid äcklig mat.
Ja. Men jag kom, och sen så stod det då, detta är inte roligt. Och sen så, efter man läste så står det, för chassen. Men för tusentals läsare av Knasen är detta topphumor. Jag minns att jag kommer ihåg uttrycket topphumor. Och att jag och min brorsa och våra kompisar började citera det. För att vi tyckte inte Knasen var rolig för 5 öre. Och tyckte det var så ironiskt att de själva kallade det för topphumor.
Men Knasen är jättebra.
Nej. Snyggt tecknad för länge sedan, men jag tycker inte och när man liksom den här exemplet på den här strippen, det tyckte jag, det här är ju verkligen inte topphumor.
Ja.
Det är ingen som kan hävda att det här med hans halka på ett bananskal heller, att det var topphumor.
Ja, men är det inte lite som all humor måste ju inte vara som man ligger på golvet och garvar, den här eviga samtalsdiskussionen om hunden Laban.
Ja.
Som vissa människor bara avgudar, tycker är jättekul, och andra ser ju inte, som jag då har ju svårt att se vad som är roligt med det, men det finns ju någon form av människor som tycker det är stor humor, den överlever ju år efter år.
Ja. Alltså det kan man ju diskutera i evighet, alltså så det är klart att smaken är som baken och så vidare, att folk har olika, men det var väl liksom internt så tyckte jag och mina kompisar och min brorsa att Knasen var jättetråkig och att det var väldigt roligt att de själva kallade det för topphumor. Så den, men det gjorde vi en parodi på sen i Python med Ivan Brunetti, där det är någon som skiter på sig eller vad det är, så står det, detta är inte roligt, i röven. Men för många läsare av serietidningen Megapyton är det här topphumor. Att vi gjorde bara en variant av den reklamen.
Ska det inte vara understruket också, tror jag?
Detta är inte roligt.
Ja, jag tror att det är liksom verkligen så här för att poängtera. Ja, men kul. Är det fler reklam? Det här är ju, nu har du i en enda story sammanfattat exakt vad det här handlar om. Det handlar ju om att vi har läst en serietidning, har inget minne av vad den handlar om, men i slutet så har du sett en annons som berörde dig nästan mer än innehållet i tidningen, och det gäller ju så himla många svenskar att reklamen har vi glömt att vi minns. När du ser den igen så känner du bara, ja men just det, den. Ja. Och då är det reklam vi pratar om. Det är inte något artistiskt innehåll, utan det är simpel konsumtionsinformation.
Ja, men det är ju väldigt... Alltså nostalgins kraft är extremt stark. Men det skulle kunna vara liksom en serietidningsutsida också som inte är reklam, som ger ungefär samma känslor, skulle jag säga.
Nej, men det är klart att det kan. Men det som är intressant här är ju att när vi pratar med Ulf Granberg eller på Semik eller folk på Hemmets Journal.
Som för övrigt var min chef när jag jobbade på Egmont, Ulf Granberg.
Aha, ja. Mm. De som jobbade på redaktioner som Hemmets Journal och Ulf Granberg på Fantomen-redaktionen, de har ju fram till idag inte insett vad reklamen har betytt för oss som läste. De såg ju inget värde i reklamen. De såg ju inte det som en integrerad del av produkten som vi gjorde. För oss fanns det ju ett omslag, en insida, alltså ett försäljningsblad med reklam för Fantasy Tron eller whatever. Sen kom serien och sen avslutas det med reklam. Och så baksidan var ofta reklam. Det var ju en del av hela paketet.
Mm.
Det hänger ju liksom med att hitta en gammal Fanta-annons eller en Hubba Bubba-annons i samma tidning som man läste om Fantomen på 1700-tals äventyr. Det har de flesta av de här som jobbar med tidningar inte riktigt förstått. Det var en ögonöppnare för dem.
Mm. Vi har hållit på ganska länge nu. Det finns ju mycket att säga. Men ska vi avsluta med Hubba Bubba-storyn?
Ja, det kan vi göra. Mm. Nu låter det som att det är världens grej. Men så här är det. Wrigley's är ju ett av faktiskt amerikanska konsumentmarknadens starkaste varumärken. De hade någon de hade någon penetrationsprocent, som det heter, på över 90 under 2000-talet bland amerikaner. Och de gör ju framförallt Juicy Fruit. Tuggummit som är sån här
package platta. Full of sunshine. Exakt. Med reklamfilmen.
Precis. Så när de i slutet på 70-talet ska göra Hubba Bubba.
Är det ett amerikanskt varumärke från början?
Ah, ja, ja.
Okay.
Det är Hubba Bubba är amerikanskt. När de ska göra detta, så måste jag lägga in en liten brasklapp här. Jag vet att många säger Hubba Bubba.
Jag lägger
ingen värdering i det. Jag säger Hubba Bubba.
Jag säger också Hubba Bubba.
Precis vad man vill.
Och jag träffade några tyskar som sa Hubba Bubba.
Oh.
Men då tänkte jag att det var tyskt. Men det var nog förmodligen.
Ja, och det kanske de du ska höra storyn här. För att när Wrigley's bestämmer sig för att göra Hubba Bubba, så är detta första gången de gör Tuggummi för barnmarknaden.
Mm-hmm.
Yes. Så de har i princip ingen aning.
Bubbelgumsmässa förknippat med barn.
Ja, men på 70-talet var det... Ja, men Wrigley's Juicy Fruit är ju inte det. Det var ju det man stoppade i käften när man skulle gå ut och dansa. Så man inte luktade apa. Det gör man ju inte med Hubba Bubba, utan Hubba Bubba var ju en av tuggummina som startade trenden att blåsa bubblor. Det var ju det var till för. Det var ju helt som hela grejen att det inte skulle fastna i ansiktet.
Man hade sloganen Big Bubbles, No Troubles.
Exakt, därför att vad man gör i USA är att man anlitar en westernstjärna som heter Don Collier. Som har spelat mot, han är ju helt okänd i Sverige, men spelat med John Wayne, Elvis Presley tror jag och en massa andra. Så han är en tuff kille som man gör en reklamfilm med. Som går ut på att du ser en västernstad och så kommer det en massa gangsters och ställer till kalabalik. Trubbel heter det är bra ord. Och då kommer han, Don Collier, sheriffen och säger liksom typ sticka ifrån och så blåser han världens största bubbla som smäller och inte fastnar i ansiktet. Och de ska då smälla bubblor som bara blir klet och kaos.
Och det här var en spelfilmsreklam.
Yes, och då drar de och han vänder sig till kameran och säger Big Bubbles, No Troubles.
Mm-hmm. Och det var en Hubba Bubba-reklam?
Ja, det är Hubba Bubbas lanseringsreklam.
Okej. Okay.
Och då ska man lansera i Europa och så kommer man med alltihopa till det tyska huvudkontoret. Och så säger tyskarna, nein, nicht. God, jag kan inte tyska. Det här funkar inte. Dels så är ju cowboysare liksom, de är ju heta, framförallt i Sverige, men det är liksom på väg ut och vi vänder riktigt om Don Collier är. Det här funkar inte, utan vi får göra någonting annat. Nu ska jag skynda mig och wrapa upp det. Så man utlöser en tävling. Att liksom, inte en tävling så, men man bjuder in några byråer. Bland annat bjuder man in en gammal tecknare till Fix & Foxy. Du kommer ihåg den tyska.
Ja, ja. Smurfarna hade det som gästserie.
Ja, för det hade de i. De skrevs upp på samma förlag. Och han som startade Fix & Foxy heter Rolf Kauka och brukar anses vara Tysklands Walt Disney.
Jag tror jag har en plastfigur av honom.
Och så finns det då en tecknare där som heter Kurt Italiander, som precis slutat och bildat en egen byrå. Och de pitchar in till Wrigley då med två gubbar, Hubba und Bubba. Den ena ska vara lite större och ha tjocka kinder, den andra ska vara lite mindre och ha icke-tjocka kinder, eller tvärtom. Och den här vinner. Wrigley säger, fine. Gör en reklamfilm så ska vi testa den på amerikanska marknaden först.
Mm.
Så vi ser. Och då gör de en nästan likadan film. Det vill säga Hubba Bubba kör en diligens och det kommer någon bova och ska stoppa dem. Och så ska vi blåsa bubblor om vem som är ballast och coolast. Den funkar, de får uppdraget och den första serietidningsreklamen blir Hubba och Bubba som åker diligens, som stoppar ett bankrån och som stoppar indianer från att inta ett fort. Därför är allting cowboysaraktigt och därför är den här bizarra grejen. Varför blåser de bubblor mot varandra? Jo, för man gjorde det i Don Collier-filmen.
Mm.
Så de kommer då till svenska också, och det är inte Alf Voxnud utan det är ju då Italiander, och han har undertecknat de här 80-81, men det är ingen som riktigt har sett vad det står, utan det var jag som letade och gjorde research och liksom hittade till slut att det där är ju Kurt Italiander.
Mm.
Vad händer då i Sverige? Jo, det kommer till Sverige och de här hubba bubba gubbarna är ju roliga och så. Då kommer den till en byrå som heter Eko Annonsbyrå som har Wrigley sen tidigare, även hade Corgi-bilar. Och då säger chefen där att men vi ska ha någonting annat, någonting mänskligt. Så han klär sin dotter, Gitte, i en cowboysarhatt och låter henne stå och blåsa en stor bubbla. Och skriver bubblor som inte fastnar. Är då, man kan inte översätta Big Bubbles No Troubles, utan det heter bubblor som inte fastnar. Så det här är 12-åriga Gitte Svensson.
Mm. På utsidan av boken pekar du nu.
Ja. Och ibland, precis, förlåt, jag pekar på en reklam som de flesta kommer ihåg med en tjej med cowboyhatt. Ibland är där en bakgrund där det står en cowboysare.
Mm.
Jag vet inte om du kommer...
Nej, det minns jag inte.
Ja, men om du hittar den. Det är Don Collier. Det är bara en bild från den amerikanska reklamfilmen.
Mm.
Mm. Så är det. Så då blir det liksom de här Eko-annonsbyrå använder lite tyska hubba bubbas, alltså hubba und bubba, lite av sin egen, och sen av någon anledning så får hela Eko och Italiander sparken 85, och i Sverige får svenska Wrigley som låg i Täby fria händer och gör vad de vill, och då ringer de återigen Semik, som många har gjort tidigare, och frågar, har ni någon rolig tecknare som kan ta över hubba bubba? Och där sitter då Alf Voxnerud. Mm. Ulf Granberg igen är tydligen den som pekar på Alf och säger att han är jätteduktig på sånt. Och då får Alf Voxnerud uppdraget att fortsätta. Så jag tror han gör 8 eller 10 nya serier.
Mm.
Mycket på en gång.
Ja, det var det.
Ja.
Men det är en bra story.
Ja.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Jimmy Wilhelmsson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.